With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Top of Mind podcast med mig, Ofelia Wistedt. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag har jag med Märta Rasch som under sin tid på TikTok samlar på sig 230 000 följare. Vi pratar om hennes resa från faktavideos till personligt lifestyle-content och hur man tar fram den perfekta hooken i början av sina videos för att få folk att se hela klippet. Men även hur hon arbetar med samarbeten och framtidsspaningar på TikTok som plattform. Märta Rasch, välkommen till Top of Mind podcast.
Tack!
Så kul att ha dig med.
Ja, jättekul att få vara med och gästa.
Poddpremiär.
Ja,
känns det spännande?
Ja, det känns jättespännande, jättekul.
Vi sa det, du är så hemlig. Vi brukar göra mycket research på våra gäster innan, men det har varit väldigt svårt här, för du är ju väldigt TikTok-exklusiv, får vi säga.
Ja, jo, precis.
Så det är jättekul att ha dig här och prata alltings marknadsföring och sociala medier. Men om du skulle börja berätta om dig och din TikTok-kanal, hur skulle du beskriva dig?
Jag heter Märta Rasch, jag är 21 år och jobbar då med sociala medier och TikTok på heltid. Jag skapar ju då mest livsstilscontent och försöker hålla min TikTok-kanal väldigt lättsam. Jag försöker dela med mig av både bra och dåliga stunder och mitt mål är väl typ att de som ser mitt content och de som tittar på mina videos ska bli inspirerade, känna sig glada, få energi och kanske känna igen sig i det jag skapar. Jag gillar även mat väldigt mycket, så jag gör mycket så här, testar
mycket
videos.
Kul mat.
Ja, precis. Så jag testar mycket mat och lagar lite mat och sådär också.
Ja, så kul.
Ja.
Men du la ut din första video på TikTok 2019, så du har ju varit på TikTok länge. Och jag har ju scrollat hela vägen bak och du började ju med lite så här lifestyle-videos innan du sen gick över till att göra ganska mycket fakta-videos. Mm. Och de här fick ju väldigt mycket visningar.
Ja.
Gjorde du det som en kul grej eller var fick du inspirationen ifrån att börja göra fakta-videos just?
Ja, så först gjorde jag ju mest typ relaterbart content, lite danser och sånt till musik. Men jag kände väl att jag typ ville börja snacka lite mer på TikTok. Och det jag kände mig mest bekväm med just då var att snacka fakta. Jag hängde väldigt mycket på BuzzFeed, om du vet vad det är.
Ja.
Och sen så gillade jag att läsa så lite random fakta. Jag tyckte det var kul, så då tänkte jag, då kan jag väl dela med mig av det på TikTok. Hoppades på att andra också skulle tycka det var kul. Och sen så gick det jättebra, vilket var superkul. Det fick mycket visningar, mycket likes. Så då fortsatte jag med det. Det skapade även väldigt mycket typ så här, de reagerade på min fakta i kommentarerna och skapade lite, väldigt mycket konversation.
Ja.
Och även att de typ så här delade med sig av sina egna fakta, vilket var jättekul.
Ja.
Som sagt, det var jättekul och det gick väldigt bra.
Ja, men tog du inspiration då från BuzzFeed eller hittade du på lite så här själv? Eller vart fick du liksom inspirationen? För du har gjort väldigt mycket olika saker. Började du med så allt från så här sjuk fakta till de här bästa tipsen eller tänk på det här? Var det bara, kom det bara till dig eller inspiration från BuzzFeed?
Ja, men jag var inne på BuzzFeed, scrollade lite och så tog jag lite fakta därifrån. Sen kunde jag typ söka på Google, typ så här, sjuka faktan eller random fakta. Och så kan det komma upp typ så här, random fakta om djur, random fakta om kroppen, random fakta. Alltså så här, och så bara tog jag lite det jag tyckte verkade spännande och intressant och det jag själv gillade att läsa.
Ja.
Och man hoppades på att andra också skulle tycka det var kul och intressant.
Ja, för det här fick ju otroligt mycket visningar på din kanal i början. Kände du att det var då du var så här, oh shit, det här funkar verkligen bra och nu bygger jag verkligen ett following?
Ja, nej men precis. Det gick ju jättebra så jag bara, men jag fortsätter på det här.
Ja, nej men för jag tror att det engagerar ju väldigt mycket. Och jag vet att vi pratade med typ Dr. Tracy om så här, när man lägger ut så här, fakta eller infovideos. Mm. Har det varit någon gång du kände så här, oh shit, det här fick jag helt fel? Typ, eller har blivit mycket diskussion? Eller?
Oj, ja. Jag har verkligen, alltså ibland, jag har inte varit så bra på att vara så här källkritisk. Jag bara tar ju fakta som jag själv bara så här, wow, typ. Och ja, så delar jag med mig. Och det kanske var lite dumt. Jag kanske skulle dubbelkollat faktan och sådär. Det var ju någon gång jag sa typ att de inte använde bedövningsmedel på barn när de opererade dem. Och att de typ inte gjorde det typ så här 1980. Men det gjorde de ju.
Det måste ha så här smart conversation ändå, för att så här, man kan ju ta vilken liksom vinkel man vill på att liksom typ bygga ett following. Mm. Men jag kan tänka också att många kör ju väldigt den här spåret, typ jag ska vara jätteoproblematisk, jättenoggrann, att, så här, att säga någonting sådär, oj shit, det här blev jättetokigt, liksom, att det kan ju också dra liksom väldigt mycket visningar.
Ja, jag har verkligen märkt det. Alltså så här, bara att du typ stavar fel på någonting, då får du ju flera
kommentarer.
Ja, de va, du sa fel på det här.
Men du gick ju sen över 2021 till att göra lite mer lifestyle content. Mm. Så ditt konto var ju väldigt baserat just lite mer så här fakta byggt 2020. Och du byggde mycket liksom community till att 2021 blev det mer lifestyle. Mm. Och du gjorde inte mycket faktavideos alls. Hur blev det en naturlig övergång, eller hur kände du där när du bytte ut contentet ganska mycket?
Ja, men jag var ju nischad på mer faktavideos, och det var så jag hade fått majoriteten av mina följare. Men jag kände väl typ att det inte var riktigt det jag ville göra. Jag ville göra mer vardagskontent. Mm. Så då tänkte jag bara, men hur ska jag göra den här övergången så smidigt som möjligt? För jag fattade ju att majoriteten av mina följare följde ju mig för att få se fakta. Så då tänkte jag, men då började jag skapa lite. Men jag gör lite vloggar, jag gör lite sminkvideos, jag gör lite testavideos. Och så blandade jag ut det med mina faktavideos. Och de som fortfarande följde mig var nöjda, för de fick deras faktavideos. Samtidigt som jag genererade nya följare av lifestyle content.
Kändes det som en läskig övergång? För att jag tänker just på faktavideos när man kollar tillbaka, så du kunde ju få liksom så här 500 000 till 1 miljon visningar på just de videoserna. Och sen att göra en ganska drastisk övergång till så här, nu kör jag nästan bara lifestyle, och att man känner sig okej, det kanske är en övergångsperiod här innan de riktiga följarna hittar till mig och jag kanske kommer upp i samma typ av visningar igen. Kändes den övergången läskig?
Alltså jag tror bara jag tyckte det kändes roligt och typ spännande att testa någonting nytt. Det var ju absolut, jag fick mycket mer visningar på faktavideorna än på lifestyle-videorna, men jag valde ju att satsa lite mer på lifestyle eftersom det var det jag ville göra och det jag gör nu.
Man kan ju se på de visningar du postade då 2021, du gick ju över då från att ha de här videorna som kanske fick 500 000 visningar, och sen gick du över till att vara lite mer konsistent med lifestyle-content, och man kunde ju se typ ett snitt så här, men de videorna du la ut 2021, då fick du ganska konstant typ så här 30 000 till 60 000 visningar, att det var ganska liksom konstant och jämnt, så du hade ju ändå ett bra following med dig vidare från liksom de som tittade från faktavideorna. Men om man tittar nu 2023, där du verkligen har satt liksom grunden för det lifestyle content du gör, att nu snittar du väl typ som en så här lägsta nivå, typ 80-100 000 visningar på videos. Mm. Men jag tror att den största skillnaden nu är att du har ju verkligen hittat ett framgångsrecept till att få visningar upp mot 1 miljon. Att du har, ja men 2021 om det var mer konstant typ en viss nivå, till att nu har du ju en annan mycket högre nivå, men också video som sticker iväg och får jättemycket visningar.
Ja, jo, precis.
Vad känner du har varit största skillnaden i det konceptet, att hitta de här videorna som verkligen sticker iväg i visningar?
Jag tror bara typ att jag vågar visa min personlighet mer, vågar vara mer personlig med mina följare.
Ja.
Och jag tror att det är det som främst gör att vissa videor sticker iväg.
Ja.
Och även att jag är mer bekväm framför kameran. Att jag, bara kan ta upp och filma som att jag typ snackar med en bästa kompis.
Mm. Vad skulle du säga är dina så här största lärdomar på plattformen? Från liksom när du började till där du är nu som en av Sveriges största kreatörer på TikTok.
Oj. Om vi ska gå in på mina absolut största lärdomar, det är ju att starta bolag.
Ja.
Att ta kontakt med Skatteverket, starta bolag. Först började jag med enskild firma och idag har jag aktiebolag.
Mm.
Men även hur man fakturerar, hur man har kontakt med kunder, hur man pitchar in idéer, hur man förhandlar och allt sånt där. Det är nog min största liksom lärdom som jag har fått med mig av att börja jobba med TikTok.
Det är många stolar att sitta på.
Ja, verkligen.
När gick du över från en enskild firma till aktiebolag? Hur lång tid in i din TikTok-resa tog det?
Jag tror jag hade enskild firma i typ 1 år, och nu har jag haft aktiebolag i, jag är inte helt säker på siffrorna, men nu har jag haft aktiebolag i typ 1,5 år.
Så visst är det mycket smidigare med aktiebolag?
Ja, mycket smidigare.
Det är så skönt. Alltså jag rekommenderar alla, för många som jag möter som är ganska stora på TikTok är fortfarande kvar vid enskild firma, men jag säger bara skaffa ett aktiebolag. Alltså det är, jag tycker det är så mycket smidigare.
Ja,
och bara ha allting särskilt än att blanda ihop det med sin privata ekonomi.
Mm.
Jag tror fler ska liksom våga gå över dit.
Ja, vissa kör ju även så här frilansfinans och sånt, men jag tycker verkligen aktiebolag, det är the way to go.
Ja, det är så smidigt. På. Det är ju bra att börja kanske med enskild firma när man testar vattnet lite, och, men sen när man känner så här, okej, nu det här flyger, liksom våga aktiebolag. Jag tycker det är så smidigt.
Mm, verkligen.
Men contentmässigt då, vad är största lärdomarna? Har du gått på någon riktig nit där det var såhär, det här ska jag inte göra? Eller såhär, det här funkade riktigt bra.
Men typ, testar videos, det går alltid hem.
Ja.
Testa nya saker. Alltså alla är jätteintresserade av att se, men såhär, det här är inte jag testat, men nu ser jag den här personen som testar det på TikTok. Och då blir man ju såhär, åh min gud, då måste jag också testa det om hon gillar det.
Mm.
Så testa videos flyger ju alltid, det går ju alltid hem. Eller typ... ja, videos med min lillebrorsa går också alltid hem. Han är jätteälskad.
Men det är kul, jag tycker att man visar upp sin familj och så här vänner. Jag tror att många kan relatera till det materialet. Jag tänker framförallt, typ, du gör ju väldigt mycket resevloggar också.
Mm.
Inte bara liksom lifestyle och testa mat och olika grejer, utan du gör ju också mycket resekontent.
Ja, precis. Ja, det går ju också alltid jättebra. Mina följare älskar ju att se när jag reser och får hänga med på det.
Och du reser ju väldigt mycket, och det är ju verkligen en av lyxen med att kunna jobba just med content, att kunna resa mycket och dela med sig av sin vardag. Och du har ju varit väldigt smart där och visat typ så här bor vi, så här mycket kostar någonting. Så här, saker som man ofta är väldigt intresserad av, att man tar lite mer så här vardagsmaterial och sen faktiskt gör det till liksom kul content.
Mm. Ja, precis.
När skulle du säga att du kände så här, men det här kan jag nog nästan leva på? För du sa ju att du jobbar ju heltid med TikTok.
Mm.
Hur var det att gå från liksom, i skolan och sen faktiskt vara så här, nej men det här ska jag nog jobba med?
Det började väl typ med att jag hade lite följare typ, och sen så bara, jag kanske kan få lite gratis dricka typ.
Ja.
Så här, från något lite gratis energidricka typ. Så jag skrev så här, kollade om jag kunde få lite dricka typ. Så skickade de det, jag bara, okej. Jag snackade väldigt mycket med mamma också. Min mamma har hjälpt mig så mycket.
Mm.
Hon bara, men du måste ju börja ta betalt så här, för företag och göra reklam för dem. Jag bara, men hur gör jag det? Så jag har ju listat ut väldigt mycket på egen hand och hur man gör och så. Så jag började höra av mig till företag, mejla ut. Jag kommer ihåg specifikt typ, när jag skulle börja göra det här. Jag bara, men kommer någon ens vilja samarbeta med mig?
Ja.
Alltså, så mycket följare har jag inte. Då hade jag kanske 70 000.
Ändå väldigt mycket.
Ja.
Kan du minnas ditt första samarbete?
Jag tror att det var... Alltså jag vet att jag gjorde samarbete med Vitamin Well.
Ja.
Men då fick jag bara dricka. Men mitt första betalda samarbete, det tror jag att det var X-Lash, tror jag. Ja, men jag kommer ihåg också att den här chocken typ, när alla typ svarade och ville samarbeta, det kändes typ som ett kvitto på att så här, jag gör faktiskt ett bra jobb, jag kan faktiskt jobba med det här.
Ja.
Och då, efter det så bara tog det iväg. Och, så
och jag tycker det känns som att så här, många TikTok-profiler var lite så här sena på bollen med faktiskt att ha betalt för sitt innehåll. För som du säger, att du hade 70 000 följare och du började kontakta företag. Om man jämför med de profilerna på Instagram som kanske har typ så här 10, 15, 20 000 följare som tar det ganska mycket betalt. Jag tycker att många företag är ganska sena på att faktiskt jobba med profiler på TikTok, för det finns ju ofta mycket närmare kontakt. Vilken år skulle du säga att det var som du började göra dina första så här seriösa samarbeten då, typ med Vitamin Well och med X-Lash?
Gud, var det? Det var när jag startade enskild firma. Jag var 19. Jag är 21 nu.
Bra på matte. 2021?
Ja, 2020 typ.
Ja.
Tror jag. Då började jag göra betalda samarbeten.
Ja, men så kul. Har du något så här favoritsamarbete som står ut för dig, som du kände så här, shit, det här var så rätt i min målgrupp? Jag vet att när man söker på ditt namn på TikTok, då kommer det upp Babyliss. Jag gör gratis reklam för dem.
Ja.
Det känns som att de samarbetena har gått sjukt bra.
Ja, men de har ju också blivit boostade.
Ja, men whitelisting är bra. Men jag tänker såhär, att det organiskt kommer upp genom söken då. Många är intresserade av det.
Ja, men det var kul att göra det.
Men känner du någon annan generell så att du bara, det här? Är det något du föredrar typ, eller någonting du känner så här, det här skulle jag aldrig vilja marknadsföra?
Det finns ju en del saker, typ gaming, betting skulle jag inte kunna göra samarbeten för, eller typ nikotin, alkohol, alltså även om man skulle snusa eller röka eller dricka alkohol skulle jag aldrig göra reklam för det.
Mm.
Eller typ bara så här, generellt saker som jag inte kan stå bakom skulle jag inte göra reklam för.
Känner du att det är väldigt noga med så här, om företag kontaktar dig, att du känner så här, det här kan jag väva in på min kanal på ett väldigt naturligt sätt, eller... Är du väldigt noga med samarbeten? För att du gör inte så mycket samarbeten. Om man tittar på dina senaste videos, att du gör inte jättemycket samarbeten om man jämför med många andra kreatörer.
Alltså det är nog för att jag kan ju ta mer betalt nu. Så då gör jag inte lika många samarbeten. Det blir väl så att man gör färre samarbeten och man kan välja lite vilka man vill göra och vilka man inte vill göra.
Ja.
Så jag väljer ju absolut det som jag känner att jag kan stå för. Och det produkter och märken som jag har testat och som jag gillar. Så då kör jag oftast bara på det.
Mm. Din nära vän TikTok-Frida Järnspets, hon var ju med i podden och berättade att hon skulle kunna göra reklam av vad som helst.
Ja.
Känner du lite likadant eller är du lite mer restriktiv med att säga nej, det kanske jag inte kan göra?
Nej, men jag tror att jag hade kunnat göra reklam för det vad som helst. Alltså jag har ju väldigt så här, inte så nischat content. Alltså jag kan göra typ lite vad som helst. Så jag tror verkligen att jag hade kunnat göra reklam för
vad som helst.
Ja,
och jag tror att det är väldigt smart. Jag tänker framförallt typ att nischa sig mot så här, du testar mycket saker och visar upp och så här, testar nya produkter. Mm. Och du gör ganska mycket så här, get ready with me och berättar om tips. Att det är ju så himla smart tips liksom, för att kunna väva in kanske så här, genuina samarbeten. Mm. Att det inte bara blir rakt upp och ner. Hej, här ska jag visa upp den här nya mascaran. Att, så här, jag tror att man kan vara väldigt fördelaktig att man börjar gå lite mer på lifestyle-hållet. Än som när du så började, att man gör lite mer faktavideos. Att det är så här, okej, folk känner inte riktigt mig. Hur ska jag väva in en produkt naturligt?
Nej, precis.
Typ som jag pratade med Fanny Nord och hon berättade att hon gjorde ganska lik dig nisch mot så här fakta i början.
Mm.
Och hon var så här, okej, om jag ska lägga ut en klädeshaul här nu, det blir inte naturligt i det här flödet.
Nej, precis.
Så jag tror att det är väldigt smart att gå åt det hållet som många av er gör nu, lite mer så här nischat lifestyle, för det öppnar ju upp för mycket. Och ännu bättre då om man känner så här, jag kan göra reklam med vad som helst.
Mm. Ja, precis. Ja, jag tror verkligen att det är rätt väg att gå, att göra mer typ, lättsamt content, lite mer vardag och köra på det.
Ja. Hur skulle du säga att din kreativa process ser ut? Har du så här speciella dagar du försöker spela in eller är du lite mer så här go with the flow?
Jag skulle säga väldigt mycket både och. Jag har inga problem med att ta upp kameran och filma typ så här, om jag gör någonting eller om jag känner att det här kanske är jättekul att filma, då tar jag bara upp kameran och så filmar jag det. Men jag brukar också typ, jag har en anteckning i mobilen där jag skriver upp alla idéer som jag får. Och sen i början på varje vecka så sätter jag mig med de här idéerna, tittar igenom dem, så här, vad kan jag spela in och publicera i veckan. Så tar jag några av dem, spelar in och lägger ut. Så blandar jag det lite med saker som jag har bara kommit på i stunden typ.
Har du någon video du känner så här, spela in det här då, det blir succé direkt, det funkar alltid så bra?
Ja, det är ju videos med min lillebror.
Ja. Alltså, har han en egen TikTok-kanal? Eller han?
Ja, men den blev borttagen.
Nej, hur länge sedan då?
Nej, men i typ förrgår.
Nej,
ja.
Hur många följare hade han?
Jag tror typ 5-6 tusen tror jag.
Men stackaren.
5 tusen, ja, han var jätteledsen.
För den här stjärnan måste ju ha en egen kanal, tycker
man. Ja, gud, ja, han är jätteduktig. Men jag har kontaktat TikTok och försöker lösa det.
Det är bra att du får använda det kapital du har här nu,
precis.
Med respekt för mycket följare.
Ja.
Men du har gjort en video som du kallar så här, frystorkat godis. Du testar mycket frystorkat godis och glass. Och det här känner jag så här, det här måste vi prata om.
Ja.
Därför att vi pratar om att du gör mycket lifestyle-content. Men jag tycker att du är också väldigt duktig på att vara snabb på trender.
Mm.
Typ att jag tror att jag såg någon amerikansk kreatör göra en video så här, freeze-dried candy och testade det. Och att, jag tror att jag minns att jag fick upp dig på For You ganska snabbt efter att du testade det.
Mm.
Känner att du brukar vara så snabb på bollen när du är såhär, oh shit, det här funkade väldigt bra i USA, jag ska nog vara snabb på bollen i Sverige.
Alltså jag såg ju den här frystorkade trenden för ett halvår, eller det var inte ens en trend då, utan jag såg bara typ något, jag tror det var ett konto i typ USA eller någonting, eller om det var i England, som visade den om frystorkade godis och hur olika godisar blev i frystorken. Och då såg jag det här för typ ett halvår sedan, alltså långt innan jag ens spelade in de här frystorkade godisvideorna och bara, det här vill jag göra. Sen så tog det mig väldigt lång tid innan jag faktiskt tog steget och kontaktade ett ställe där jag kunde frystorka godis. Men jag var ändå väldigt tidig på den trenden. Alltså jag fick idén, sen började folk testa frystorkat godis med typ sånt som man köpte som inte riktigt såg ut. Eller de testade frystorkat glass, tror jag det var.
Ja. Det är väl något företag som säljer frystorkat godis, men du har ju gått steget längre och faktiskt åkt till ett företag som gör det
och
åt dig.
De gör ju det på samma ställe där jag gjorde mitt. Ja, men jag tror jag började ju testa frystorkat godis innan de här märkena blev till, tror jag.
Mm.
Visst gjorde jag det. Ja, men i alla fall, jag bestämde mig för att jag tog kontakt med ett märke som hade en frystork, eller företag som hade en frystork, och så åkte jag dit, frystorkade massa godis som jag ville testa, och så testade jag det i en video, så det gick ju hur bra som helst.
Ja, så du har väl typ över en miljon visningar på flera av de videorna.
Ja.
Alltså så här, drog iväg sjukt. Jag tänker ju då så här, okej, det måste bli fem videos nu. Vi måste fortsätta med det här på det här spåret.
Ja, alltså jag har ju testat väldigt många godisar, så jag vet inte riktigt vilka jag ska testa. Och nu känns det som att väldigt, väldigt många har testat frystorkat godis. Så jag tänkte, nu åker jag iväg och testar och frystorka glass. Ja. Så nu har jag testat massa, att frystorka massa, bara typ så här vanliga vad säger man, styckglassar.
Ah, typ Piggelin och
precis, Piggelin, 88, Daimstrut och sånt där. Så de ligger under mitt skrivbord nu. Väntar på att bli testade.
Vad ska du frystorka här näst efter glassen?
Oj, jag vet inte. Alltså, jag måste kolla vad som går att frystorka. Mamma vill att jag ska frystorka typ så här. Kan inte frystorka någonting nyttigt? Typ så här jordgubbar eller något. Men jag tror inte att det kommer dra samma visningar som glass och godis.
Men det är kul. Det finns, som att det finns ingen stopp här. Och det är ju så kul då att man hittar en trend och man känner så här, okej, det här folk tycker folk är sjukt intressant. Ja. Det här är ju svinkul att man kan liksom rida vidare på den alltså det tåget. Jag tycker du är duktig på att så här, göra andra trendande videor som folk tycker är väldigt intressant. Typ så här, testar om en heatless curls. Att du är väldigt duktig på att göra lifestyle-material men blandat med sådana här videor som man känner så här, de här kommer få så mycket visningar vilket drar mycket organiskt till ditt konto.
Mm.
Känner du någon stress typ att vara så här, jag måste hitta nästa stora grej liksom, som kommer dra visningar?
Alltså... Nej, jag känner inte så mycket stress. Jag tar det lite som det kommer typ. Alltså om jag ser någonting som börjar trenda lite så amen, kan jag... Om jag känner att det här är någonting som passar mitt content så är jag ganska snabb på att hoppa på den trenden.
Ja.
Men jag känner nog inte så mycket stress. Jag tar mest det som det kommer och gör det som jag tycker är kul och det som jag tror kommer gå bra typ.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag tycker många kan inspireras av dig om man vill börja som kreatör. Därför att du är så sjukt duktig på att ha en bra hook i dina videos.
Ja,
alltså för det tror jag är väldigt viktigt om man inte kan algoritmen. Om man ska börja posta på TikTok. Att man är så här, okej, hur ska jag få mycket visningar? Och allting handlar ju om att så här, du vill att videon ska hamna på For You. Mm. Och hur stannar man på For You? Och hur hamnar man där? Jo, man måste ha en video där man snabbt förklarar så här, det här händer i videon. Och att man som tittare sen ska vilja titta vidare. Så jag tänker så här, ska man börja på TikTok så tycker jag verkligen man ska kolla på dina videos. För du har så här, alltid så sjukt stark hook typ. Nu ska jag testa det här, häng med mig och gör det här. Nu ska jag göra det här. Alltså det är så sjukt bra.
Tack så jättemycket.
Tänker du på det när du spelar in typ att du så här snabbt, för du säger det väldigt tydligt och väldigt snabbt typ på 1-2 sekunder. Ja. Försöker du ha det genomgående i alla dina videos?
Ja, jag försöker ju att hitta någon hook typ som så att tittaren fastnar vid videon. Alltså vår koncentrationsspann precis, har blivit så mycket kortare nu. Så det gäller ju att få tittarna att fastna vid videon så snabbt som möjligt. Så jag tänker, om jag säger snabbt vad den handlar om, då kanske de bara, men det där vill jag se, då stannar
jag. Ja. Jag tänker till och med en Q&A-video som man kan tycka är ganska tråkigt. Så du, liksom, du är så duktig till och med där och säger så här, gud, ni är så nyfikna, nu ska ni få höra allting. Och då blir man så här, men gud vadå, vad ska du svara på någonting jättespännande här?
Ja.
Så jag tror att så här, det är ju verkligen att finessa liksom algoritmen om man pratar så här, hur hittar man de här videorna som verkligen sticker iväg? Och jag tror att det handlar ju verkligen om att ha en så här, en skarp hook för att folk verkligen ska stanna. Vilken typ av video man än gör. Så här, vad kan bli den kul vinkeln här?
Mm.
Så försöker jag göra, även om jag typ bara gör så här marknadsföringsmaterial. Så här, vad kan vara intressant? Vad kan få en liksom, tittare att vilja stanna kvar?
Ja, men precis. Det gäller ju att få dem att vilja stanna kvar så snabbt som möjligt i videon. Ja.
Det känns som att det kommer ganska naturligt för dig att skapa den typ av videos och veta. För du är väldigt så här, lugn, självsäker, väldigt så här, stora syster-vibes. Ja. Får du höra det mycket?
Nej, jag har faktiskt inte fått höra det så mycket.
Får du inte?
Nej, men jag tar det som en komplimang. Tack så jättemycket.
Du ger så här mycket tips och jag tycker du är väldigt, det pratar vi också väldigt mycket om att vara så här personlig versus privat.
Mm.
För samma där, jag tycker du är väldigt personlig och bjuder mycket på dig själv och ja, men visar upp typ så här, eller inte visar upp, men du sneakpikar lite typ, den här personen dejtar jag och det här ska jag göra idag. Drar du någon gräns typ så här, det här vill jag inte berätta? För jag skulle säga att av många lifestyle-kreatörer så är du nog lite mer privat än många andra som berättar väldigt mycket personligt.
Ja, alltså jag själv typ så här, men lite svårt att typ så här, känna av vad man faktiskt kan dela med sig på sociala medier. Jag vill ju inte dela med mig någonting som kommer bli så här, så att, som får världens största reaktion, men sen så vill jag ändå liksom, jag vill ju ha mitt egna privatliv, men jag vill samtidigt liksom vara personlig med mina följare. Men jag tror jag har haft lite svårt att typ dra gränsen där, så det har blivit att jag kanske blir lite mer privat. Men jag försöker verkligen jobba på det och dela med mig så mycket som möjligt. För jag tror att det kommer gå väldigt långt.
Ja, och jag tror inte man ska känna sig heller tvungen att behöva berätta typ allting. Typ som att du är ganska privat med den personen du dejtar. Mm. Det känns att folk, det här är ju väldigt hett diskussionsämne i ditt kommentarsfält. Liksom, varför du inte delar med dig mer och varför säger ni inte att ni är ihop? Och du är så här, nej men... Jag tycker det är väldigt, jag tror många kan inspireras av det. Att man är så här, man behöver inte berätta allting. Nej. Och det är kanske också lite spännande att man håller folk lite intresserade. Så här, gud, vad händer egentligen? Och,
ja, precis. Men alltså, jag har inga problem med att dela med mig av det. Alltså, så här, nu är det ju så att nu är vi inte tillsammans. Så här, när vi väl blir tillsammans eller om vi blir tillsammans så hade jag ju delat med mig av det.
Ja.
Men det bygger ju ändå lite spänning. Så här, ja, men nu dejtar jag den här personen, vi är inte tillsammans än, vi är kära. Det tycker de är jätteintressant.
Väntar du på att han ska fråga chans?
Ja, det är
jag. Jag sa det också, min kille som liksom är 30 plus. Jag bara så här, alltså, när man är så här gammal då kanske man inte ska fråga chans. Men jag var så här...
Jo, ja. Det tycker jag verkligen. Vad ska
jag tycker också det. Jag måste bestämma.
Choklad liksom. Och nu är du min flickvän. Liksom.
Ja. Kommer det inte en jättestor reveal? Vi är äntligen ihop nu när det väl händer.
Oj, jag har inte riktigt tänkt på det. Vi får se vad som händer.
Kommer du visa upp, om jag säger att ni blir ihop, tror att du kommer visa upp? Ja, men ert förhållande och så. För det är ju ganska så här, utelämnande att dela med sig. Jag tänker många som har offentliga förhållanden och sen kanske det tar slut. Och att så här, du bjuder ju in till att vara ganska sårbar i den situationen.
Ja, precis. Jag tror att alltså, allting kommer ju vara på hans villkor. Alltså, jag kommer inte tvinga honom att vara med i någonting som han inte vill vara med. Alltså, jag har inget problem med att visa upp den jag dejtar eller den jag är tillsammans med. Men det är ju såklart om den personen är bekväm med det och känner att den vill vara med så får den ju såklart vara det.
Jag tror att många kan vara ganska privata, typ som min kille som är så här, alltså vill helst inte synas någonstans och då blir ihop med någon som så här, berättar om hela sitt liv på liksom, svenska TikTok och är så här, har jättemycket följare.
Ja, så var det mitt ex, han ville inte synas. Nej. Och det respekterade jag, så här, hans rygg fick synas ibland typ, eller hans händer typ.
Ja, ja men det blir ganska sårbart om man delar med sig av mycket och folk är väl ganska hårda liksom, på TikTok när det väl kommer upp ganska mycket visningar. Typ, jag fick en video häromdagen som stack iväg till 300 000 visningar, vilket är så här, sjukt mycket för mig.
Ja.
Och direkt då så kände man ju så här, okej, nu börjar det komma lite elaka kommentarer här.
Ja.
Just för att det når så här stor massa. Hur känner du gällande så här, hur är tonen i ditt kommentarsfält för det mesta? Är det ganska god ton eller känner du så här, det är de här klassiska unga som skriver elaka kommentarer?
Nej, alltså jag har typ inte fått så mycket hat. Det är jag jättetacksam för. Jag tycker det är jätteskönt att det är en så god ton i mitt kommentarsfält. Det är väldigt få som kommenterar elaka saker. Eller jag tror typ aldrig jag har fått någon elak kommentar. Det kanske var i någon live, typ att någon kommenterar någonting taskigt om mitt utseende. Men så här, jag är ganska bra på att bara borsta iväg det. Och bara så här.
Jag tror man måste vara bra på det. Och det är ju fantastiskt att du då får så här, det är god stämning. Och jag tror att så här, nu var jag så dramatisk. Jag bara, så kom det elaka kommentarer. Det var typ att någon skrev så här, sluta tro att du är någonting. Ja. Det tar jag jätteilla upp. Jag är så känslig för elaka kommentarer. Jag bara blockar och tar bort direkt.
Mm.
Men att, så jag tror att man också sätter tonen lite. Som du är väldigt så här... peppig och positiv och jag bara så här kul grejer i dina videos, att det attraherar ju inte på samma sätt som en provokatör liksom drar till sig dålig ton i kommentarerna.
Nej, men precis.
Men det är jättebra att du känner då så här, det här kan bara skölja av mig liksom, att man inte tar åt sig för mycket av elaka kommentarer för att det kommer ju alltid finnas folk som liksom kommer tycka illa om en eller vad man gör, att det kommer ju alltid sticka i ögonen typ att vara ung och som du liksom lever på och arbetar med TikTok.
Mm, ja precis. Ja, nej, jag tror att det är väldigt bra att man bara så här kan... Ja, du får en hatkommentar, du ser den, men du får liksom inte ta åt dig av den.
Mm.
Det är väldigt viktigt att man bara så här tänker att... Man försöker bara tänka bort det negativa och fokusera på sig själv och köra sitt egna race.
Ja, och man kanske får 1000 kommentarer som är snälla och så får man en som är elak och då är man liksom ledsen över det. Då ska man inte så här... Man försöker tänka bort det.
Ja, precis.
Hur ser du på din TikTok-karriär? Vad är framtidsdrömmarna? Och har du något mål typ, det här skulle jag verkligen vilja att det blir?
Oj, alltså jag är väldigt mycket så här, jag är i nuet. Jag är väldigt så här, jag tar det som det kommer lite. Jag kör mitt egna race, jag gör det jag tycker är kul, så länge jag tycker det är kul liksom. Men målet är väl såklart att kunna växa, tjäna mer pengar, såklart. men även att kanske eventuellt skapa någon egen kollektion eller starta någon eget märke hade varit jättekul.
Har du företagsdröm?
Ja.
Vad skulle du vilja skapa för någonting?
Jag vet inte. Alltså, jag har tänkt så mycket fram och tillbaka. Alltså, ett eget klädmärke hade varit jättekul. Men det känns som att det är så många som gör det. Så jag vill göra något som är lite unikt ändå.
Ja. Jag tror inte man ska stressa det där. Jag tycker Matilda Strömstedt som har varit med i podden är så himla coolt exempel på att verkligen så här, skapa sig en nisch, ha en passion och sen faktiskt göra ett företag av det. Och jag tror att det är så himla, jag tycker coolt, och jag tycker verkligen man ska kunna drömma om det som kreatör, att kunna vara så här, vad är nästa steg? Hur ska jag kunna ta det här steget längre med min kanal?
Ja, hon är jätteduktig.
Och det är, som sagt, det är väldigt många som gör kläder nu, men det kanske också kommer gå ner lite, eller så kanske du får en pang-idé och hitta på någonting annat.
Ja, nej, men jag har också lite olika idéer som...
Ja, då ska vi inte avslöja allting här. Men gud vad spännande. Ja. Men, och det sa vi också innan du kom hit, ni pratade lite innan och i början av podden, att du är väldigt hemlig utanför TikTok.
Mm.
Du lägger ut lite på Instagram, men inte i närheten av lika mycket. Så det är following du har på TikTok, och du har aldrig varit med i någon podd innan,
nej,
och inte så mycket intervjuer. Och har det varit något så här strategiskt, eller har det bara varit så här, åh nej, jag är bekväm på TikTok, jag ska inte ta mig någon annanstans?
Mm. Alltså, inte jättemånga vet det, men jag hade ju YouTube när jag var 14. Och tyckte det var jättekul. Alltså, jag har alltid älskat att så här, ja, men spela in content och vlogga och allt sånt där. Och jag skulle inte säga att jag var ganska proffsig. Jag tror inte jag hade kunnat göra det bättre idag. Men ja, det slutade i alla fall med att jag gjorde alla videos privata, för jag var rädd för vad andra skulle tycka och tänka om mig. Och sen när TikTok kom så kändes det som en mycket mer typ så här, ja, men accepterad plattform att vara på, och den var mycket mer lättsam, och ja, men det var lättare att skapa ett band till sina följare väldigt snabbt och liksom direkt. Så det är TikTok som jag gillar att vara på, och jag tycker den plattformen känns, ja, men mest bekväm.
Ja, och många säger ju det, att så här, det är mycket mer tidseffektivt att skapa material på TikTok versus YouTube, att det blir mycket mer produktions, liksom, krav där, att det är mycket längre tid och måste visa mycket mer, så att man får ju, som du säger, närmare kontakt på TikTok, men även liksom, att det är mycket mer tidseffektivt och att du kan växa väldigt, alltså, stort och... Ja, mycket mer effektivt.
Ja, jag kommer ihåg att jag satt och redigerade vloggar i typ så här, ja, men flera timmar. Medan på TikTok så kan du ju lägga ut en video på 2 minuter.
Ja, och jag tror många känner som du sa också, att det blir, ja, men något helt annat om du känner såhär, åh, jag är rädd vad folk ska tycka om det jag gjorde på YouTube för länge sedan. Och att jag tänkte ju lite samma när jag började posta på TikTok innan jag, så här, för då hade jag ju min Instagram, och sen så kände jag så här, men gud, jag kan inte börja posta liksom så här privat på Instagram, för det känns som att så här, jag har typ mina gamla klasskompisar och familj följer mig, och blir såhär, men gud, vad ska de här tycka om det här? Och att jag gillade TikTok ganska mycket, för att det kändes som en så här clean start. Bara, nu kan jag sätta vad vem jag vill, jag kan lägga ut och prata till kameran. Det kanske är, det skulle jag aldrig göra på Instagram.
Nej.
Gör du det?
Alltså, jag försöker att... Alltså, jag fattar ju att man har ju liksom hela sin släkt på Instagram. Du har massa gamla kompisar. Så det känns ju kanske inte lika bekvämt. Medan på TikTok har du liksom dina följare som supportar dig till 110% liksom.
Ja, och det har jag sagt typ för de som jag träffar. Typ, jag har föreläst och pratat om såhär, ja, men bygg personligt varumärke på TikTok om du vill skaffa ett jobb eller börja arbeta som kreatör, eller om du vill liksom ha kunder. Att såhär, posta om dig själv på TikTok, och har du ett gammalt TikTok-konto där det är såhär, oh, hela släkten följer mig och gamla kompisar, typ, gör ett nytt konto och bara sätt en standard och bara, det här är jag har pratat till kameran, det är inga problem, och jag tror man får bara tänka bort det.
Ja.
Men kom det ganska naturligt för dig då från YouTube att börja prata på TikTok och lägga ut?
Ja, jag gjorde det. Alltså, jag höll på, om du kan höra vad Videofame var?
Det körde
jag också. Alltså, jag har ju alltid älskat att skapa content. Även innan Videofame så gick jag ju runt med min... vi hade någon familjekamera som gick runt med, och bara, nu ska jag göra kladdkaka. Alltså, jag har ju alltid tyckt att det var jättekul. Så det blev ju väldigt naturligt att börja snacka framför kameran på TikTok.
Ja. Born content creator.
Ja, kanske.
Så det var ödet att hamna här.
Ja.
Så du tittar inte på någon expansion till något annat format nu? Du känner så här, nej, nu jag ska bara bygga på TikTok.
Alltså, jag tycker ju att, alltså, det är jättekul att ta bilder på Instagram och så. Det känns inte lika personligt som på TikTok. Men jag försöker ju bygga upp min Instagram också. Men det är främst TikTok som jag vill synas och vara på.
Ja. Det känns som the platform to be. Och sen får man vara snabb och hoppa över om det händer någonting nytt. Typ. För att jag tror ju att typ som du som var ganska tidig på plattformen, och att de som jag intervjuade tidigare i podden, att alla har ju varit ganska tidiga på plattformen. Vilket man har fått ganska stort following från början. Och att många som börjar nu, så absolut, typ en Markoolios mamma kan få liksom en 500 000 följare på en vecka. Men att det är ganska svårt att komma upp i de här stora summorna om man startar nu. Utan då måste du göra någonting typ som Irma eller så här, någon bra succé. Men annars så är det lite mer så här bitigt att bygga upp ett stort community. Så att, ja, man får väl se om man känner så här, oj, nu kommer någonting nytt. Här måste jag vara först på bollen.
Ja, precis.
Men vad gör Märta på TikTok då? När du scrollar på TikTok, vilka är dina favoriter? Hur ser din For You-page ut?
Oj, nej, men alltså, jag följer ju alla de här main TikTokarna. Jag tycker alla är jätteduktiga och gör ett så bra jobb på TikTok. Och sen tittar jag, men alltså jag tittar mest på For You, det som kommer upp mycket. Det är mycket matvideos, mycket, just nu så är det väldigt mycket men testar mat på Disney World typ.
Det är så kul att allas For You ser så himla olika ut.
Mm. Ja, alltså det är ju verkligen så här, det man tittar på får man upp. Ja, men det är mycket vloggar också och mycket typ, ja men mycket svensk skulle jag säga.
Mm.
Mycket svenska videos.
Skulle du säga att du tar inspiration från TikTok? Att du känner så här, gud, jag måste scrolla för att söka inspiration? Eller känner du så här, nej, det bara kommer till mig vad jag ska skapa?
Nej, men man måste ju scrolla för att se vilka trender som kommer bli stora. Ja. Och vilka låtar man ska använda. Och så. Mm. Så man måste ju scrolla på TikTok för att liksom hålla sig uppdaterad, tycker jag.
Ja. Mm. Har du någon favorit på svenska TikTok? Vem tycker du gör det riktigt bra? Vem ska man inspireras av?
Alltså jag måste nog ge den i kredden till min kompis Frida Järnspets, ja. TikTok-Frida.
Hon är grym.
Ja, hon är så duktig. Hon är jätteduktig på det hon gör. Även innan vi blev kompisar så inspirerades jag jättemycket av hennes TikTok och tittade på hennes videos. Så jag tycker hon är, ja, men, jätteduktig, så jättestor eloge till henne.
Blev ni kompisar genom TikTok eller kände ni varandra lite innan?
Nej, men vi började skriva lite på Instagram så här, såg att du gjorde det här samarbetet och sådär typ, och frågade om, snackade om företag och sådär, och sen så bjöd hon med mig på ett så här event och så gick vi dit tillsammans, och sen så träffades vi någon gång till och så började vi resa tillsammans och nu är vi jättebra kompisar.
Ja, så kul, och det är ju perfekt då typ som ni var i Thailand, alltså det drog ju hur mycket visningar som helst.
Ja, gud, ja.
Att så här, våga träffa andra liksom på TikTok och skriva och höra av dig, ja. Och nätverka, för jag tänker så här, de videorna blev ju också en så här dundersuccé för ni typ flera miljoner visningar på de här typ, det här äter vi en dag i Thailand.
Ja, ja men precis. Ja, nej, men TikTok är verkligen ett jättebra ställe att nätverka på och skaffa massa nya kompisar. En annan av mina bästa kompisar, Elinor Lagerqvist, har jag också träffat via TikTok, och vi hänger ju typ varje dag.
Ja.
Så det är ju jättekul.
Jag tror att det är smart, för jag tänker om man tittar på typ gamla YouTube, typ 2013, de här brittiska YouTubersarna, att där var liksom, de växte ju tillsammans av att liksom synas med varandra. Mm. Och det känns som att så här, till en viss del så ser man det på svenska TikTok, men inte lika mycket. Mm. Och jag tror att så här, man kan ju våga liksom höra av sig till folk eller känna sig, okej, vi båda har typ 10,000 följare, kan vi göra någonting tillsammans? Kan vi liksom hjälpa varandra? Så att det är väldigt smart.
Ja.
Har du många andra vänner inom TikTok-sfären, eller känner du så här, du håller dig lite på sidan? Eller?
Nej, men jag har alltså så här, ändå många typ, bekanta och sen slash kompisar inom TikTok. Det har jag definitivt. Men det är ju väldigt så här, jag är lite, kanske lite så här, noga med vilka som jag har som mina närmsta kompisar. Alltså jag vill ju ändå liksom kunna lita på dem, och att inte saker som man berättar ska komma ut på sociala medier. Så det är ju lite så när man är offentlig. Men jag tycker definitivt att det är jättekul att snacka med andra TikTokare och skapa nya kontakter. Och man träffas ju på event och så snackar om samarbeten och så. Och det är jättekul.
Och det tror jag är jättebra att man vågar prata om så här, samarbeten. Mm. Och så här, hur gjorde du? Vad tog du betalt? För att liksom, man kan hjälpa varandra i branschen. Ja. För det har vi pratat om också. Att så här, jag som sitter på andra sidan bordet och ibland förhandlar åt företag.
Mm.
Att man är så här, man ser ett svenska TikTok och man är så här, oj, men ni har typ lika mycket följare. För tar ni så olika betalt?
Mm.
Att verkligen så här, hjälpa varandra och tipsa och säga så här, hur gjorde du här? Typ, jag hörde senast av mig idag och skrev till dem så här, vad skulle du ta betalt för det här? Jag behöver typ inspå. Att man kan så här, hjälpa varandra tror jag liksom är så smart.
Mm, ja, det tror jag, eller det tycker jag är jättebra. Så här, om jag ser någon kreatör på TikTok som gör ett samarbete som jag jättegärna vill göra, brukar jag skriva till den och bara, hej, så här, vill du dela med dig av e-mailadressen? Och det brukar nästan aldrig vara något problem, utan vi alla är typ som kollegor. Alltså alla hjälper varandra och ingen typ så här, gatekeeper. Så här.
Det är så bra tips. Jag har faktiskt aldrig hört någon göra, men det är ju typ jättebra tips om man ser någon göra ett samarbete och vara så här, vad är kontakten? Ja. Det här vill jag också jättegärna göra.
Ja, precis.
Så det är så smart.
Ja. Och sen så samtidigt då kolla så här, vad tog du betalt, och jämföra lite så här, vad kan jag ta betalt för det här typ ungefär. Så bara typ, men jag tror att det är det som är så himla skönt med TikTok. Man kan kontakta, det känns mycket mer lättsamt att kontakta någon via TikTok och bara, hej, vad tog du för det här, vad är e-mailadressen, jag vill så gärna samarbeta med dem också.
Mm.
Och så, och det känns som att man delar med sig mycket mer också till andra kreatörer, utan det är inte så här, vi ser inte varandra som konkurrenter. Nej. Utan mer som kollegor.
Ja. Alltså det är så bra tips får vi ändå säga, så här, en av de bästa jag har hört.
Ja.
Men du nuddade ju på det, så här, man får vara försiktig vad man säger till vissa personer om man är offentlig. Hur ser du dig själv? Liksom, som för många, tror många TikToker känner så här, nej men gud, jag är inte känd.
Mm.
Fast du har jättemycket följare och det är så många som vet vem du är. Har det varit någon så här konstig omställning för dig att vara så här, men gud, det är många som vet vem jag är, jag kanske får passa vad jag säger i vissa sammanhang?
Alltså jag ser ju mig själv inte riktigt som så här känd eller sådär. Alltså jag snackar väl på som vanligt liksom. Men man måste ju ändå någonstans tänka så här, men det här kanske jag inte riktigt kan säga men i sociala medier och så där, måste ändå på något sätt sätta ett filter. För jag, alltså här, min TikTok, jag försöker inte vara så, nu är inte jag så politisk eller så där.
Nej.
Heller, men kanske hålla vissa åsikter för sig själv, för att jag vill ändå att det ska vara så himla lätt, alltså, jag vill att mina sociala kanaler ska vara så lättsamma som möjligt och så.
Ja, men ganska neutralt typ. Mm. Man ska bara good vibes komma dit och det ska bara vara så här bra stämning.
Ja, men precis. Bara, ja, men det ska vara lättsamt, inte så mycket åsikter, inte så mycket konflikter, inte så mycket drama. Bara lättsamt och mycket energi, mycket glädje. Och bara, ja.
Men det är jätteskönt att känna att du då känner så här, ja, men jag behöver inte anpassa mig så mycket. För att det är ju samma så här, nu har ju du jättemycket följare. Jag kan inte jämföra mig med det, men jag vet ju bara så här häromdagen att jag fick höra att det jag gör naglarna.
Mm.
Att den tjejen som gör mina naglar, hon var så här, ah, men gud, senast du var här, det var tjejen satt bredvid dig, använde din rabattkod. Och då frågade jag så här, men varför sa du inte hej? Och hon bara, nej, jag vågar inte. Mm. Och att hon då sa till mig, hon bara, ja, men så jättekul. Och jag bara, men gud, vad har jag sagt? Jag har ju suttit här och skvallrat.
Ja.
Typ att så här, man, även om inte jag har mycket följare, så blir det ändå liksom en så här ganska tajt krets, typ de som följer den.
Mm.
Att man får typ så här passa sig i vissa sammanhang.
Ja, precis.
Känner du att du så här, det är inget problem typ, eller du kanske inte så här, som jag som är pladdermaja sitter och skvallrar.
Nej, men alltså, jag vet inte, jag försöker bara att tänka lite extra på vad jag säger typ.
Behöver inte mer komplicerat än det.
Nej.
Och avslutningsvis, vad skulle du säga är ditt bästa tips till up and coming kreatörer?
Oj, våga dela med dig av din personlighet, våga vara personlig och bry dig inte om vad andra tycker och tänker om dig.
Så bra tips. Märta Rasch, stort tack för att du var med i Top of Mind Podcast.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma och med.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.